Nu ska vi se om jag lyckas få på den här bråkiga mikrofonen. Bra. Tack för gåvan. En god herde ger sitt liv för fåren. En god herde ger allt utan urskiljning om det får, om fåren, oavsett om fåren är mer eller mindre värda. Det spelar liksom ingen roll. Just nu lever vi något som vi brukar kalla för påskoktaven. Veckorna efter påsk. Det är fortfarande fokus på Jesus som Guds lamm. Den som genom sin död öppnar vägen in till det allra heligaste. In till ett nära förhållande till Gud. Nu berättar Jesus om förhållanden till herden. Men framförallt berättar han om herdens förhållande till fåren. De som lyssnar och kan skrifterna, alltså de här skriftlärda som hörde på Jesus. De hörde väldigt säkert Hesekiels ord om herdeskap. De kände igen det Jesus sa. Och Hesekiel, han berättar först om ledare som missköter sig. Och fariseerna förstår nog med största sannolikhet vilka Jesus syftar till. Och det svider ju, irriterar, skapar frustration och ilska. Det är ju ingen som vill bli tillrättavisad offentligt. Men det är intressant hur Jesus använder de här liknelserna. De ser ganska oskyldiga ut i en första anblick. Men börjar man skala i de här liknelserna så är de ofta väldigt, väldigt skarpa. Som den här liknelsen. Det är egentligen tre liknelser på följd och vi är i den sista delen. Hesekiel, han beskriver ledarskapet före Jesus så här. Och nu läser jag från The Message. Dom över er, Israels herdar. Ni som stoppar munnen fulla själva. Ska inte herdar se till att fåren blir mätta? Ni dricker mjölken, väver ullen och steker lammen. Men ni söker inte bete åt fåren. De svaga stärker ni inte. De sjuka botar ni inte. Skadade plåstar ni inte om. De som går vilse för ni inte hem. Och de som är borta letar ni inte upp. Ni bråkar och kör med dem. Människorna lyssnade. När de tittade på vad Jesus hade gjort. Förlåt att jag stoppar. Men jag ser de underbara ungarna springa runt där bak. Snacka om att det finns herdar där ute som tar hand om de små fåren. Det är gott. Det är gott. Tillbaka, förlåt. Människorna lyssnade alltså. Och de hade sett var Jesus fanns. Han fanns hos de svaga. Han stötte aldrig bort någon. Han såg inte till om det var man eller kvinna. Han botade människor som inte var judar. Han pratade med samarier. Han pratade med orena, rörde vid orena. Han fanns där för alla. Och han tvingas inte på människor. Och han tvingas inte på massa nya regler om hur de skulle leva. Det Jesus gick emot, det var människor som hade möjlighet att vara barmhärtiga, men som istället utnyttjade människors svaghet och människors beroende av dem. Och Jesus, han kommer alltså som den goda herden. Och här fortsätter ju Hesekiel och visar på hur en god herde ska vara. Jag ska sluta ett fredsförbund med dem, alltså med fåren. Vilda rovdjur ska jag köra ut ur landet så att fåren kan gå trygga i vildmarken och sova i skogarna. Jag ska göra dem och allt som finns runt mitt berg till välsignelse. Rikligare regn ska alltid komma i rätt tid. Välsignelseskurar. Trädgårdarna ska digna av frukt och marken ska grönska. De kommer att känna sig nöjda och trygga på sin jord. Och de kommer att fatta att det är jag som är Gud. när jag befriar dem ur slaveriet och räddar dem från slavdrivarna. Det Jesus säger, det är för de människor som lyssnar väldigt tydligt. Det är att Jesus tar ställning mot och kritiserar dem som var satta att leda folket. Och de som lyssnar, de ser på Jesus och börjar ana att det finns faktiskt ett annat ledarskap. En annan ledare. Idag har vi 1 maj. Av tradition så har det varit arbetarnas dag. Sen slutet av 1800-talet så har det varit en helgdag. Gud har gett oss helgdag varje vecka. Inte bara en gång om året. Men den här 1 maj, det har varit väldigt mycket tidigare i alla fall, demonstrationer som har handlat om solidaritet. Om att gå vid andras sida. Och den här rörelsen har varit enormt viktig, framförallt tidigare. Då villkor och förhållanden var bristfälliga. Och den här dagen kunde man verkligen få peta på dem som styrde. Man hade rätt att tala om att det här är fel. Det var liksom lite frihet över den här dagen. Och det Jesus gör i den här berättelsen är en form av demonstration. Utan skyltar. Men hans berättelse är mot förtryck och för Guds frihet och Guds kärlek. Han hade inga plakat, men hans liv och det han sa, det var ännu tydligare än plakat och demonstrationer. Idag då har vi Facebook och Twitter och alla möjliga plattformar där vi kan spotta ut budskap. Mer eller mindre sorterade tankar som sen skickas vidare av någon som inte riktigt har kollat bakgrundsfakta. Åsikter som bygger upp hatstormar, som till exempel det här att svenska myndigheter tar barnen från muslimska familjer. Eller all desinformation som spreds och som sprids kring covid-19. Desinformation som sprids och spreds i USA kring fusk i presidentvalet. Och vi kan fortsätta rabbla upp desinformation. Och vad vill jag komma med det här nu då? Jo, det här att det Jesus säger, det kan verifieras. För de som lyssnade var det möjligt att gå till skrifterna och se om det Jesus sa faktiskt stämde. Man kunde jämföra ledarskapet som man hade och man kunde se på det Jesus gjorde och så kunde man se om det stämde med det som stod i skriften. Till exempel Hesekiel eller den 23:e salmen eller andra bibelställen. Man kunde gå till källan och se, stämmer det Jesus säger? Är det så här det är? Och vad är det då som är sant? Jo, allt det Jesus gör pekar på en sak. En älskad, kärleksfull Gud. En personlig Gud. Inte så att jag tror Gud sanktionerar vårt individuella tänkande kring det här med att vara själva bästa dräng. Och att vi ska vara oberoende av varandra. Då hade inte Jesus använt liknelse om fårjorden eller liknelse om vinstocken och grenarna. Och Paulus hade inte använt den här bilden om kroppen. Men Jesus ser till varje gren, varje får och varje kroppsdel. Gud ser en och en. En och en. I psalm 139 så står det: om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Och lite längre fram i salmen står det: du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt är allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig när jag formades i det fördolda, när jag flätades samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var det redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Herden vet om och känner dig. Det är liksom ingen idé att försöka låtsas vara bättre än vad man är. Lika bra att berätta allt på en gång, typ. Du är älskad, trots allt, eller snarare på grund av att du är den du är. Tror det så Jesus menar när han säger att han känner fåren. Jag fick nästan lite sån här svindelkänsla när jag läste texten. Gud och Jesus är ett. Det pratar vi ofta om, treenigheten. Intimt sammanhållna. Alltid inte helt lätt att förklara, men det, någonstans har vi fått lära att det är så. Intimt tätt. Fadern känner Jesus och Jesus känner fadern. Och det är okej. Det har ju många av oss intellektuellt förstått i alla fall att det är så. Men nu kommer det här. Det Jesus säger är att vi, du och jag, fåren, kan känna Jesus på samma sätt. Och att Jesus känner fåren kan väl kanske vara förståeligt. Men att du och jag kan ha samma relation till Gud som Jesus har till sin far. Alltså samma relation som Jesus har till Gud kan vi ha med Gud. Det är rätt obegripligt men fantastiskt. Vad var det nu den här rösten sa när Jesus döptes? Den sa: du är min älskade son. Du är min utvalde. En intim relation. Och om jag nu drar min tolkning av den här texten och av allt annat jag läser i Bibeln, så skulle det alltså kunna innebära att jag är Guds älskade dotter. Jag är utvald. Och det innebär också att du är Guds älskade son eller dotter. Och du är utvald. Det är mäktigt. Det är mäktigt. Men vad säger Jesus mer då som kan vara väsentligt för oss? Det är det här med rösten. Lite tidigare har Jesus sagt att han känner namnet på varje får. Han vet identitet och egenskap hos varje får. Det står i vers 4: när alla får är ute för han dem på bete och de följer honom för att de känner rösten. Och det här är också sånt som jag kan grubbla ganska mycket på. Varför hör inte jag den rösten? Ibland kan jag ana den. Eller då tänker jag ibland också, är det så att jag har bestämt i förväg hur den rösten ska vara? Och att det är därför jag inte hör den. Tänk om det är så att Gud talar till oss hela tiden. Om man läser grundtexten, då skulle det kunna stå så här. Hur kan ni, när han säger till fariseerna och till lärjungarna, hur kan ni undgå att märka hur jag talar? Hur jag talar. Ni som har följt påsken, ni kanske kommer ihåg, annars berättar jag det nu. Petrus, han fanns på en gård där det fanns en eld. Han var i närheten av Jesus, han såg Jesus där inne, men han var utanför och ganska rädd. Han blev avslöjad på dialekten. Det var en tjänsteflicka som sa: Men du, är inte du också en sån där Galilea? Kommer inte du från Galileen? Det var dialekten man hörde på. Kanske är det så att vi ska tänka Guds dialekt. Att Gud har en speciell dialekt. Det finns en trappistmunk i Norge som heter Erik Varden. Han säger så här om herdens röst. Det viktiga är herdens röst, inte hans ord. Fåren vet av erfarenhet att de kan lita på den människa som rösten tillhör. Han kommer att föra dem dit de behöver gå. Se efter dem och skydda dem från faror. Det kanske inte är orden, att vi hör ord. Men vi hör rösten. Vi hör dialekten av Gud. Vad kan då slutsatsen bli? Nu vet jag att jag blir lite så här filosofiskt, tankevurpemässigt. Och vi kan ta snack om det här efteråt. Det är helt okej. Men jag tänker att när vi hör krav, negativa tankar, destruktiva röster inom oss, hårda tillrättavisanden, du är dålig, du duger inte, du borde gjort bättre. Alla andra är så mycket bättre. Skärp dig. Då kan du vara helt säker på att det inte är ord från Gud. Det är inte Guds dialekt, det är inte Guds röst du hör. Det är inte herden som talar. Herden korrigerar med kärlek, värme och visar oss på rätta vägar. Det är inte vägar som är helt fria från problem och bekymmer, men det är vägar där han går med. Herden lämnar inte fåren oss. Just nu tror jag att vi kan se oerhört mycket av Guds dialekt runt omkring oss. Det är löv som spricker ut. Mängder av nyanser av grönt just nu. Omöjliga gröna nyanser. Vitsippsbackar, fågelsång, maskrosor och ljuset som kommer tillbaka. När jag möter en uppmuntrande människa, en uppmuntrande hälsning, det är kanske då jag hör Guds dialekt. Guds ord, Guds röst. Det här mötet med en annan. Att vi kan höra Guds dialekt, Guds röst i mötet med en annan människa. Och idag har du världens chans. Kanske redan nu. Hälsa på den som sitter bredvid dig. Eller bakom dig. Det kan ju vara den du bor med som du sitter bredvid. Men det kan ju faktiskt vara så att du har någon bakom eller framför dig som du inte känner. Du kan få vara Guds röst till den människan. Hälsa på den människan. Se den människan. Och jag kan få bli sedd av någon av er. När jag kom tillbaka på tisdagen efter påsk, jag har berättat det här för flera, så låg en lapp på mitt skrivbord. Och det såg ungefär så här. Välkommen tillbaka till en ny vecka. Jag är med dig. Underskrivet Gud. Och det var en sån här hälsning som gick rakt in i själen på mig. Det var som jag hörde Guds röst, Guds tilltal. Jag vet ju att inte Gud hade skrivit den. Men det var en hälsning från Gud. En hälsning som jag behövde precis då. Och var varsamma med de här hälsningarna och skicka de här hälsningarna. Vi känner av Guds tilltal i nattvarden som vi snart ska fira. Det är verkligen en påminnelse om Guds kärlek, om Gud som gav sitt liv. Guds lamm som offras för oss. Och det kanske just idag som vi extra mycket kan höra det här tilltalet. Guds hälsning, Guds dialekt. För Gud längtar efter att få prata med oss. Han vill att vi kommunicerar, Gud och jag, Gud och du. Och du, det är kärlek i den rösten som vi hör. Det är värme i den rösten vi hör. Inga pekfingrar, piskor. Det är bara kärlek. Inget annat. Amen.